Hej och välkomna till NR Småland avsnitt 56. Och datum för den här inspelningen är den 11 augusti. Och mitt namn är Hampus Majala och jag är programledare för det här avsnittet. Men jag poddar ju som vanligt inte ensam, utan jag har ju bland annat med mig Robert. Hej Robert!
Halloj!
Hur står det till med dig?
Jo då, det är bara bra. Första arbetsveckan efter semestern, men det har väl börjat komma in i rullarna nu igen.
Mm. Har du varit som ett vrak nu då?
Jag vet inte, ångest har det varit ju.
Alltså är du en sån, ja, som, är du en sån som får
ja,
ångest?
Jag har fruktansvärd ångest för att börja jobba har jag.
Ja, okay.
Men så, samtidigt så är det väl ändå rätt skönt att komma tillbaka i kugghjulet igen, så att man alltså kommer in i sina dagliga rutiner och sådär.
Mm.
Man behöver ju det.
Jo, men det är ju så. Det känner man ju själv när man har haft semester. Man blir ju helt borttappad. Man vet ju knappt vilken dag det är i veckan.
Nej, det är liksom att bli lite hippie på semestern, helt klart.
Jajamän. Och sen så har vi också med oss Jonas. Hej Jonas.
Tjena.
Hur står det till med dig?
Jo då, det är bara bra. Jag har ingen ångest i alla fall.
Nej.
Jag har ju semester året runt.
Ja. Det märker man ibland.
Mm. Det är gött kan jag säga. Skulle du prova?
Ja, får göra det någon gång. Och sen så har vi också med oss Linus. Hej Linus.
Hej.
Hur står det till med dig?
Jo, det är bra tycker jag.
Ja, har du också ångest?
Nej. Eller haft? Nej. Ingen ångest här inte. Jag har ju jobbat ett par veckor nu. Tre.
Ja. Ja, men då har du ju kommit över det ångeststadiet då.
Ja, det är ingen ångest här inte.
Alltså det är en del människor som jag har en släkting och säger att måndagen är den bästa dagen på veckan. Så.
Alltså?
Ja, alltså det, ja, jag vet inte vad jag ska säga.
Det var inte så friskt sagt kan jag ju säga. Men... måndagen är värsta dagen.
Alla är väl olika.
Ja, så är det.
Tur är väl det.
Ja.
Och i det här avsnittet så har vi en del att avhandla faktiskt. Vi har en hel del på segmentet Hänt i nästet som vi ska prata om. Och sedan så har vi ju även Smålands nyheter. Och sist men inte minst så har vi ju småländsk historia, där vi faktiskt ska stanna kvar på Öland. Men jag tänker att vi i sedvanlig ordning börjar med segmentet Hänt i nästet. Och den första aktiviteten som vi ska prata om där är en offentlig aktivitet som skedde i Gränna. Och datum för den aktiviteten, det var då den 31 juli. Och för er som aldrig har besökt Gränna någon gång, så är ju det en redig semesterort. Och det finns ju väldigt mycket gamla butiker och annat där. Det är en väldigt vacker plats att besöka och det är väldigt fint på sommaren. Och på resan till Gränna så var man ju lite skeptisk om det skulle vara så mycket folk ute. Då det var ganska mulet den här dagen och regnet hängde över oss. Men när vi kom in i Gränna så upptäckte vi att det var totalt fullsmockat med folk längs med gatorna. Vilket var bra. Så vi ställde upp oss i centrum i Gränna med banderoll och fanor. Och det skedde ju en hel del intressanta händelser den här dagen. Mycket interaktioner med människor. Och den första personen vi stötte på som var av lite underlig karaktär, det var en gammal avdankad socialdemokrat. Och på sedvanligt manér, så det första han började gasta om så fort han såg oss, det var ifall vi hade tillstånd att stå där eller inte. Och i takt med att man pratade med honom då, så märkte man ju väldigt klart och tydligt att det var ju själva budskapet då på den här banderollen som han hade problem med. Och budskapet på banderollen var då: vita arbetare byggde detta land, vita arbetare kan ta tillbaka detta land. Och han började ju gapa där om att man måste ha tillstånd upprepade gånger. Sen så skulle han fotografera alla. Vad han skulle göra med den här informationen, det vet jag inte. Sen så frågade jag honom faktiskt ifall det var så att att det var just att det var vi då som han hade problem med, och budskapet på banderollen. För jag sa det till honom att du hade ju knappast börjat ställa dig och gapa och skrika om tillstånd om vi socialdemokrater som hade stått uppställda här. Och då erkände han ju att han var ju socialdemokrat, och hur man stolt kan proklamera att man är socialdemokrat i dagens samhälle, det har jag väldigt svårt att förstå faktiskt.
Jo, det är väl jävligt märkligt, men det där är ju ständigt, alltså det är ju ständigt förekommande liksom, att reglerna ska gälla oss men ingen annan. Här får ni inte stå, men alla andra får stå här.
Jo, men det är ju tyvärr så. Och en väldigt konstig motivering han hade, det var ju då att det var ju mycket, det kommer jag inte ihåg exakt vad han sa, men det var något i stil med att det var ju en massa barnfamiljer som semestrade då. Nej, men han hade ju problem med då att det var ju barn som kunde se det här. Men det här är ju också en extrem form av hyckleri, för Socialdemokraterna brukar ju knappast ha några problem med att rikta propaganda till barn och ungdomar.
Ja, de står väl bakom Pride dessutom. I sossarna så. Och det riktas ju mot barn framförallt ja, typ hela tiden. De har ju Pride Kids och det är fan hans moster. Där står de ju bakom.
Jo. Så ja, en väldigt speciell individ. Och den andra individen dyker ju upp samtidigt som den här socialdemokraten stod och gapade. Och det var ju en sliskigare version av Magnus Uggla, och hur man lyckas med det, det vet jag faktiskt inte. Men han rullade förbi där med en barnvagn, och han, det första han sa, det var att här stod ju de utan liv. Och jag har faktiskt aldrig förstått mig på den förolämpningen riktigt. Det måste ju vara en extrem form av projicering. För med tanke på hans ölmåge och chipstuttar så förkovrar han väl sig själv med Melodifestivalen på helgerna och på vardagarna. Så,
ja, det är väl en rätt så extrem form av egocentrism också, när man liksom bara ser sina egna intressen som en form av liv då liksom.
Jo, och det är ju så, det är så fel att det bara kan bli. För jag menar, som organiserad kämpe så får man ju uppleva allt möjligt. Jag menar, man har ju rest över hela Norden. Man har ju besökt demonstrationer i Tyskland bland annat. Man träffar ju folk var och varannan dag. Både sådana som är sympatiskt inställda, men även sådana som inte alls håller med. Men det rådde ju ingen brist på erfarenheten.
Alltså, hade han krulligt hår eller?
Ja, men det var lite krulligt, ja. Ja. Svart eller mörkt.
Ja, så indikation. Hade han...
så hade han blajor på sig också.
Var det en Magnus Uggla med eller?
Ja, det var han säkert. Men det såg lite suspekt ut.
Men nu när vi trillade in på Magnus Uggla har alltid varit fundersam, för alltid sett han som rätt så opolitisk så. Men trots att han då tillhör den klanen som han gör. Men däremot så hans föräldrar var ju rätt så farliga. För de var ju med gjorde massa skolreformer och sånt.
Mm.
Men inte var så bra.
Har du någonting att tillägga på den här aktiviteten, Jonas? För du var ju faktiskt där du med.
Nej, du har tagit det mesta tycker jag.
Mm. Sen efter att de här två märkliga individerna hade rört sig vidare så började det ju samlas en liten grupp med, jag vet inte vad man ska säga att de var för någonting. Könslösa individer kanske. På håll. Den ena hade ju någon typ av portfrisyr och byxorna uppe till magnivå. Och en utav dem hade ju, jag vet inte riktigt. Det såg ju ut som någon typ av könsblandning mellan individer. Och vandrade runt där med en prideväska. Och de, vad gjorde de? De stod på håll, tittade, pekade finger tror jag de gjorde. Så det som jag sagt tidigare, man behöver ju inte åka långt för att gå på zoo och annat. Det finns ju otroliga mängder med idioter att titta på. Bara man kliver ut på dörren.
Allt det jävla hatet som de här, vad heter det, regnbågsmänniskorna står för när de går och pekar finger åt politiskt aktiva då. Och sådär. Det är ju inte så som att vi springer runt och pekar finger åt alla bögar, vill säga.
Nej.
Men det är ju bara för att fylla sitt egna jävla ego är det ju. Jo. Alltså nu är jag en god människa när jag gör någonting emot de här. Typ så är det ju. Vad fan, det ger ju ingen nytta. Ingen effekt överhuvudtaget.
Nej, det var ju en utav de här personerna som ställde sig och pekade finger samtidigt som Dennis, vad jag antar var partner eller sällskap för dagen, jag har ingen aning, ställde sig och fotade då samtidigt. Men det här är ju också en sån där godhetssignalering egentligen. Det är ju allt det handlar om, en egoboost.
Samtidigt ska de vara jävligt tacksamma att det fortfarande finns människor som tycker det är konstigt och vara man och klä sig i kvinnokläder till exempel. För hade det inte funnits det så är det hela den här liksom, vad ska man säga, grejen att de känner sig speciella försvunnit ju.
Ja.
Så jag menar, så länge det inte finns det inte vanliga människor så försvinner ju deras existensberättigande på ett sätt ju. De lever ju på det här att de är speciella på något vis.
Man måste ju sticka ut. Det är därför folk har, man kan se de här som har 20 kilo järnskrot i ansiktet och grönt hår. Du måste ju vara unik på något sätt.
Är det inte de vi pratar om nu menar du?
Jo, fast det kanske finns lite olika spektrum även inom den sfären. Men det är också väldigt komiskt att de här personerna, de kan ju inte, de kommer ju aldrig fram heller och föra någon diskussion. För de har ju i regel ingenting att komma med.
Nej, de kan ju ingenting. Alltså, de är så jävla okunniga.
Jo, och då måste de ju göra såna här saker. Jag menar, det är ju som om någon lägger fram ett argument för någonting och så får du det här rasistepitetet kastat i ansiktet. Det är ju ganska så vanligt. Men jag menar, det är ju en form utav vad man kan kalla det för skademinimering när de inte har någonting att komma med. Och så hoppas de bara att det där rasistepitetet ska stänka så mycket som möjligt. Exempelvis då. Så det är ju en lustig skara människor. Men överlag så var det ju faktiskt väldigt positivt till grannar. Och väldigt mycket exponering. Och det var många som såg budskapet också. Och såg att vi var där. Och efter att vi hade befunnit oss i Gränna ett tag så fortsatte dagen vidare. Och det sattes då upp en banderoll i Huskvarna längs en bergsvägg där. Kanske är det så att ni kommer märka av fler banderoller som hänger på bergsväggar framöver. Vem vet? Så ni får hålla ögonen öppna. Men det är ju inte det enda som har hänt i nästa sju sedan vi spelade in senaste avsnittet. Vi har ju också haft en offentlig aktivitet i Eksjö. Och datum för den här aktiviteten, det var ju lördagen den 7 augusti. Och parollen för den här aktiviteten då, det var ju White Lives Matter. Och det var då i samband med en större aktivitet, ursprungsbefolkningens dag. Det är ju väldigt viktigt att uppmärksamma att vi vita nordbor är ursprungsbefolkningen här i Norden. Det här är ju någonting som används ganska effektivt utav våra motståndare. När det kommer till såna här, när det kommer till att propagera för diverse ursprungsbefolkningar världen över. Men just när det kommer till vita europeer så lämnas det ju sällan om aldrig något rum att uppmärksamma sådant här. Så ur den synpunkten så är det ju väldigt kraftfullt och effektivt att uppmärksamma just den här typen av aktiviteter. Och även då paroller som exempelvis White Lives Matter. Eller som de körde i Storbritannien för ett par år sedan. Jag vet inte om de fortfarande gör det. Men det var ju den här It's okay to be white. Det gör ju ändå så att de här antivita elementen, de har ju väldigt svårt att angripa det här. För då blir det ju svart på vitt egentligen vad deras agenda är för något. Och vi ställde ju upp oss i centrum i Eksjö. Och återigen väldigt positiv respons från de som gick förbi och ut och strövade just den här dagen. Eksjö är ju också en sån här semesterort och det är ju en stad som har väldigt långa anor bak i tiden. Och många av de husen som man kan hitta i Eksjö, de är ju också väldigt gamla. Så det är ju någonting som lockar till sig väldigt mycket människor och väldigt mycket turister. Och det här var ju någonting som vi också märkte. Det var ju väldigt mycket tyskar ute och semestrade tydligen. Men vi hann ju inte stå uppställda så där jättelänge innan den första personen kom fram som var positiv. Och han betecknade sig själv som en teknokrat. Och han tyckte det var väldigt intressant att vi stod där. Och han önskade oss även lycka till. Och så här fortsatte det ju egentligen under dagen. Det var väl ett fåtal individer som var negativa. Och konstigt nog så var det de här semestrande tyskarna som började skrika och gapa på tyska. Jag vet inte riktigt om de tänker att man ska automatiskt förstå tyska för att man är nazist eller vad grejen
är. Ja, men de kunde lite engelska. Det var ju engelska. Det kan man inte, men nazi! Svajna! Svajna! Nazi!
Ja, kära.
Men det roligaste tyckte jag var, det gick ju förbi, det var två kvinnor och en man, lite äldre tyskar då. De var rätt högljudda. Mm. De stod där och skrek nazi, svajn då. Och så. Sen fortsatte de och gick en bit. Vi stod ju tysta och höll upp på banderoll. Mm. Då vände sig den här äldre mannen om och liksom, vass! Ungefär som att vi hade skrikit efter honom och han skulle hävda sig eller någonting. Ja. Vi stod fortfarande lika tysta, så han såg ändå rätt häpen ut sen och undrade nog egentligen vad han själv höll på med.
Jo, men det någonstans så förhoppningsvis så reagerar de väl på att de framstår ju som de största idioterna i världen. När de håller på att överreagera sådär. Det är ju som så många rödingar man stöter på liksom, som får onormala känslor utbrott i tid och otid bara för att de ser en. De framstår ju bara som känslostyrda, allmänt störda människor.
Har ni gjort på semester någon gång utomlands och sett några stå och dela ut flygblad och stå med en banderoll? Har ni gått fram och skrikit jävla kommunister? Jag skiter väl i dem. Alltså, om de står där så jag skiter väl i vad de delar ut. Mm. Alltså, de får ju föra fram sitt budskap. Mm. Alltså, vem fan går fram så i ett annat land liksom? De vet ju inte ens vilka människor det är de har att göra med egentligen.
Nej. Och det var ju också någonting vi stod och funderade lite på själva. Men då var det en kamrat som sa det att de troligtvis reagerade rent instinktivt på att det var vita män som stod och höll upp en banderoll.
Men det kan ju vara att det stod White Lives Matter också, då att de tolkade det igenom på något jävla vänster.
Jo. Och det blir ju lite så här mentala kullerbyttor när folk ser det här budskapet ibland. För då kommer de ju fram och så säger de ju det att ja, men spelar bara vita liv roll? Alla svarta människor då?
Det finns ju redan banderoll för det.
Ja, det gör det. Det gör det. Men bortsett från de här konstiga, lite märkliga tyskarna. Det var ju ett par som hade målat på något smörgåspapper och klistrade upp på något ilskåp och ställde sig och återigen tog foton. Så kom det ju fram en kar. Han såg väldigt sammanbiten ut när han kom fram. Och man blev ju lite fundersam på det var han ville. Han gick ju väldigt bestämt fram. När han kom fram då så ställde han sig och sedan så tackade han oss faktiskt. Och sträckte fram handen och skakade hand med alla. Och sen så gick han därifrån. Så man blev ju lite förvånad. Det var ju inte riktigt vad jag personligen kanske hade väntat mig. Men väldigt roligt faktiskt att se. Sen så var det ju även en kvinna som kom fram. Och sa det att det vi gjorde, det var det modigaste man kunde göra. Så det säger ju ändå en hel del. Och det finns ju folk där ute som står bakom det här. Och som håller med oss. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg det. Och det är ju alltid väldigt roligt när de kommer fram också och visar det.
Så tyckte jag han var rätt rolig, han Walla-killen också.
Ja, just det. Det kan ju du berätta lite mer om, Robert.
Men det kom ju fram några små utlänningar typ så här. Så sen, vadå vita liv? Vadå? Är det ni som dör i krig? Är det ni som lider typ något sånt liknande då liksom?
Mm.
Jag bara, ja, liksom i allra högsta grad. Och vi utgör ju bara under 10% av jordens befolkning så att... Så i allra högsta grad så räknas ju vita liv rätt så jävla mycket typ. Och hans svar på det var Walla! Så han. Walla! Det tyckte jag var lite kul.
Ja.
Gick han sen eller? Eller stod han och skrek Walla ett tag?
Alltså, ja, nej, alltså han var rätt lugn. Så han kom fram och stod och rökte. Skulle vara lite gangster så liksom. Så här tittade på mig i 14 år och stod och röker liksom. Och så här. Ja. Nej, han var nog han var trevlig som
Walla.
Walla.
Men Walla var inte den enda, han sa han sa Abu också. Vill jag minnas.
Abu. Han kan alla gangsterorden. Okej.
Okay. Vilket språkbruk.
Men... Tänk när han blir stor, då kanske han blir som Lasertucken.
Ja, kanske.
Han ska ta alla på din efternamn. Han ska klippa din tung. Han får...
I hans ja. Huvud till polisen.
Mm. Det hade ju varit något. På tal om polisen så dyker de faktiskt upp under den här aktiviteten. Det gjorde de inte när vi var uppe i Gränna, konstigt nog. Men i Eksjö så dök de upp. Och då var väl polisstationen så pass nära i alla fall. Så då åkade de och skickade ut en bil. Men jag måste ändå säga att polisen ändå, ja, de störde ingenting den här gången. Utan som mest så kom de fram och ställde lite frågor och sen så gick de tillbaka till bilen och hade den på tomgång resten av aktiviteten. När det kom till att vi avrundade aktiviteten då, så skulle de väl dock följa efter för att se var vi tog vägen någonstans. Så vi tog ju en liten extra promenad för att se lite ifall vi kunde skoja lite med dem. Men ja, han som satt och körde i alla fall, han var väl någorlunda kompetent. Så tyvärr så kunde vi inte lura iväg dem. Men lite förvånad dock att de inte gjorde någon rutinkontroll. Det brukar de ju annars vara väldigt glada i. Utan så fort de, ja, vi kom utanför Eksjö där, så vände de faktiskt om. Så det har varit väldigt lugnt när det kommer till trakasserierna från polisen. Någonting mer som ni uppmärksammade den här dagen som jag har missat?
Ja, det var ju när vi bjöd polisen på en liten strapats.
Ja.
Ja. Det var rätt kul.
Ja, men det var det faktiskt. Men ja, nej, det gick ju inte att lura dem. Tyvärr. Men de fick ju, ja, de fick också lite sightseeing runt om i Kron. Det är positivt. Men det var väl lite i korthet i alla fall vad vi har hittat på här i nästa sju. Bland många, många saker som vi alltid gör. Och vill ni läsa mer om de här aktiviteterna så kan ni alltid gå in på motståndsrörelsen.se. Där kan ni läsa mer om alla händelser som sker. Med det sagt så tar vi en liten låtpaus. Och då så ska ni få lyssna på Offerkofta Blues av Stefan Viljehammar. Varsågoda.
Jag känner mig kränkt. Det smärtar mig så. Jag är så låg, gruvligt låg. För jag fick en banger på mig, min egen. Den small rakt i mitt face. På nazidemon igår. Det gör så. Done. känner mig kränkt. Det smärtar mig så. Jag är så låg under våg. Det var jag som slog. Det är ju vi som är de goda, men vi hatar i kärlek. Dö, bara dö, vi ska dö. Nazister, fascister, rasister, jag är så kränkt av er. Kränkt, stött, kränkt, jag har så
Du lyssnar på NR Småland, en del av Nordisk Radio.
Välkomna tillbaka efter låtpausen. Och vi är nu inne i segmentet Smålandsnyheter. Och den första nyheten vi ska prata om, den handlar om ett par förrymda kor. Och det är ju du, Jonas, som har hittat något där, så du kan ju delge oss andra.
Ja, det är ju så att på Tåbo golfklubb utanför Vimmerby, då hade jag ett par kor, eller ganska många kor, trampat sönder lite greener för dem. Och det är då kor som har rymt från en närliggande hage. Så de har tagit sig in på golfbanan och trampat sönder totalt 3 greener. Så medlemmarna där i den klubben som spelar golf fick leda tillbaks kossorna till rätt inhängning. Jag kan tänka mig lite så här att kossorna har tröttnat på det jävla golfspelandet.
Kan ju
de ville hämnas. De var lite förbannade.
Vad fan skulle de där och göra? Det finns väl inget att äta där ändå. Typ 1 centimeter gräs liksom.
Nej, men de ville väl förstöra lite bara.
Har inte vi pratat om den golfklubben tidigare? Finns
det inte? Det vet jag inte.
Jag undrar om inte har gjort det.
I vilket sammanhang då liksom?
Ja, men något...
Så golfläge för ensamkommande afghaner eller något?
Nej, men lite åt det här hållet med kommunpolitik och lite skumrask affären. Men det kanske bara jag som blandar ihop det med någonting annat.
Nej, det är väl kanske så på alla golfklubbar.
Jo. Men de brukar ju slå ihjäl folk... på golfklubbar så här i amerikanska filmer, du vet. Det är en maffiaboss som är sur på någon jävel, så bjuder han ut honom på golf och sen bara ger han med järnian.
Okej. Okay. Ja.
Det låter trevligt tycker jag.
Mm.
Men frågan är ju nu då, Jonas, om inte du ska glida in där lite snyggt och erbjuda dig att plantera in varg där på den golfgreenen. För det lär ju hålla korna borta i framtiden, tänker jag.
Nej, men vargar och kor är kompisar med varandra.
Mm. Det är inte som i alla de här stereotypiska filmerna då, att det finns någon alligator. Kan du ju plantera in? Kanske.
Ja, eller de kanske redan har en sån. Jag vet inte.
Ja, kanske.
Jag tycker vi har tillräckligt med invasiva arter i det här landet. Så.
Asså. Mm. Ja, vi har väl plats för lite alligatorer och sådana saker med.
Jo.
Men vad ska alla kommunpolitiker göra nu då när de inte kan spela golf?
Det kan de fortsätta spela golf, för konas ägare var ju medlem i den här golfklubben. Så han lagade greenerna på eftermiddagen sen.
Jaha, okej. Okay.
Men det är en Britt-Marie här som säger det är lite roligt. Vi brukar inte ha ko på golfbanan. För de verkar inte vara så upprörda heller.
Ja, det var ju fruktansvärt synd.
Det var lite krydda i vardagen bara.
Jo, men det är väl lite så de tänker med. Att ja, nu är det lite kor här.
Ja. Ja, så spännande har de väl inte haft sen Gud vet när.
Nej, med tanke på att golf är en tråkig jävla sport.
De kanske fick lika mycket adrenalin på slag som hon som stod där med den där döda valen.
Ja.
Säkerligen. Ta selfies när de är nära kossorna. Och bara, vilda kor.
Mm. Det är som tyska.
Med älgbajs.
Ja, jag tänkte mer med kor. De brukar vara ganska fascinerade av kor när de ser dem. För många år sedan så var jag ute och promenerade och strövade längs med en hage. Och så ser jag en man där som frenetiskt står och tar koto på korna som står i närheten. Och jag blev ju lite fundersam för han såg så fascinerad ut. Och när jag kom fram då så hälsade han på tyska. Så det var ju, då fick jag det bekräftat i alla fall. Att tyskar är väldigt fascinerade av kor.
Men det är ju rätt så dystopiskt liksom när du har sånt. Alltså till som Tyskland, sånt industrialiserat land med så många invånare liksom. Så att allt är bara städer, det finns fan inga kor liksom.
Mm. Jo, men det är väl.
Jag menar, alltså visst. Malmö, Stockholm, men annars har väl fan varenda svensk sett ko.
Jo.
Menar jag.
Jo, och även om exempelvis Stockholm är ju en betongdjungel, men du behöver ju inte åka så långt utanför Stockholm egentligen för att det ska bli liksom grönområde och åkermark och sådana där saker. Så i förhållande till, ja, jag vet inte, exempelvis Berlin då, så är det ju en jävla skillnad redan där.
Men är det inte typ Tyskland att säga att det finns ingenstans i Tyskland där du kan liksom vara och det är tyst? För det är alltid någon, det är alltid en motorväg, det är alltid en flygplats, det är alltid en industri, det är alltid någonting.
Det kan säkert stämma. Det är väl kanske om det finns något naturreservat någonstans i Tyskland. Där du kan komma iväg tillräckligt långt ifrån storstaden.
Ja, vilka fördomar man har.
Ja, verkligen.
Sina grannar.
Ja. Får ut och resa mer.
Ja, får göra det.
Mm.
Ska bara våga förbi 50-skyltarna här hemma först.
Jajamän. Ja, har du något mer att tillägga om korna, Jonas?
Nej, det har jag väl inte. Mm. Bara önskar dem lycka till i framtiden med förstörandet av golfbanor.
Ja, en liten udda nyhet, men ja, lite komisk på samma gång. Med det sagt så rör vi oss i så fall vidare. Och vi ska bege oss till Jönköping där vi ska prata om mystiska meloner som har börjat dyka upp lite överallt. Och det är ju du, Linus, som har den här nyheten, så du kan ju berätta för oss andra.
Yes, det rör sig om mystiska meloner. Det har dumpats högar av meloner på flera olika platser i och runt omkring Jönköping. Och det handlar om tonvis med meloner. De första melonhögarna hittades under helgen till motionsspåret i friluftsområdet Axamo, väster om Jönköping. Och i ett naturområde i närheten av bostadsområdet Öxnehaga i Huskvarnatrakten. Ja, vi kan väl stanna där. Och så
ja.
Kan vi snacka lite om det.
Men är det någon typ av socialt experiment så här? De försöker typ locka dit Somalia eller något?
Nej. Som, ska det funka så här råttfällor?
Ja, det
är. Liksom, jag vill se om det funkar.
Nej, men jag tror att det här rör sig om meloner som har blivit dåliga. Och de, ja, det är väl inte så jävla konstigt att det sker i Öxnehaga också. Ja. Även små sådana här livsbutiker som säljer allt mellan meloner och navkapslar som har valt att dumpa sina gamla meloner någonstans.
Jag tycker nog att din teori, Linus, låter väldigt långsökt. Jag är nog mer beredd att hålla med Robert här. Det är nog,
alltså?
Ja. Ja, men det är nog, de har nog planterat ut dem där, så har de sprutat in glykol eller någonting i de här melonerna. Så att alla...
Okej, okay. Ja, jo. Jo, nej, men... Och sen hittade de ju ytterligare, och då var det på JRABs område har flera ton meloner dumpats. Trots att grindarna har varit låsta. Även i Sandseryd har det dumpats, dumpats meloner.
Hur jävla meloner har de... Hur mycket meloner har de importerat egentligen?
Jag menar, det är helt galet egentligen. Alltså det är ju flera ton meloner vi pratar om.
Vad var det där fartyget som satt fast i Panama-kanalerna? Det hann bli dåliga liksom. Och så nu bara shit, vad ska vi göra?
Ja, men bara, alltså, jag har ingen rimlig förklaring till det egentligen. Alltså, att, än att det är dåliga meloner. Man får flera ton. Vad väger en melon?
Ja, de måste väga en, vad kan det väga? 3 kilo kanske? Kan det väga så mycket?
Ja, en vanlig vattenmelon som, ja. Ja, kanske 3-4 kilo, jag vet inte. Men ja, det är ju helt otroligt. Det måste ju vara liksom lastbilar som har dumpat av dem.
Ja, det måste ju det. Frågan är ju, någon borde ju ha sett det här. För om vi säger nu då att de hade dumpat inne på det här området då.
JRABs område.
Och de då har haft grindarna låsta under natten. Så jag menar, vadå, har de ställt lastbilen utanför då och sen kastat in alla meloner? Och jag menar, har någon rört sig inne på området då med den här lastbilen eller vad de nu har använt för att transportera det, så borde ju någon definitivt märka om det dumpas en så stor mängd meloner på platsen.
Men de måste ju fan ha kameror.
Ja, de måste ju ha kameror, som Robert säger. Det är ju, ja. Och det är ju inte bara... Det är ändå ett återvinningsföretag som det har kommit meloner till. Men det här rör sig ju inte...
Men hur fan typ av... återvinner man en melon liksom? Du bara undrar.
Nej, men det,
man
slänger det ju typ som Willys till exempel, eller någon annan matbutik. De slänger ju alla matvaror i ett visst ställe. Alltså, och sen liksom tar de ju hand om det så att det kommer till... djur eller alltså typ så. Matrester kan ju matas med grisar eller vad som helst.
Ja, men det går fan inte göra biogas på en vattenmelon.
Nej. Men jag menar mer att jag tänker deras perspektiv att det är mer rimligt att det hamnar där än att det hamnar i ett motionsspår. Det hamnar ett ton meloner.
Ja, men sen det var ju det här, det var ett rätt lukrativt, du vet, typ som alla de här sopbaronerna som har typ startat så här återvinningsföretag, och sen har de bara liksom haft en tomt plätt och liksom och bara dumpat allt jävla skit där och tagit betalt för att återvinna då.
Mm.
Och sen har det skiten blivit liggande så här liksom, och helt plötsligt kanske börjat brinna då, oj, så här liksom. Detta kanske är det nya nu liksom. Vi tar hand om vattenmeloner och sen bara kör man och dumpar det ut i skogen. Och tar bra betalt för
det. Ja, men vad fan.
Jag undrar hur stor marknaden är bara liksom, om man inriktar sig bara på vattenmeloner. Kan ju inte vara sådär jättestor.
Ja, men den är nog kanske växande i takt med demografiska förändringar. Det är vattenmelon och det är sån här KFC-kyckling och det är Kool-Aid.
Kool-Aid, Maja.
Nej, men sen då, Jönköpings kommun har fått flera samtal om melonhögarna och det har polisanmälts för nedskräpning. Det är fruktansvärt onödigt. Nu ska man skicka upp folk och rensa efter någon som inte bara kan dumpa grejerna där det ska dumpas. Det blir rätt sunkigt med och det luktar ju illa. Säger kommunens gatu- och parkavdelning till Jönköpingsposten i måndags. Mm. Vem som har dumpat melonerna är inte känt och kommunen kommer att frakta bort melonerna.
Mm. Ja. Så det blir spännande att se om de tar den här melondumparen på bar gärning.
Jag känner att vi kan ingå ett avtal med de här melondumparna.
Mm.
Alltså jag menar, varför ska de åka dumpar ut i skogen när man kan åka hem till typ så här förrädiska lokalpolitiker till exempel. Och bara häva ut i deras trädgård eller pool eller vad det nu kan vara.
Mm. Det är spännande när Morgan Johansson kommer ut där och på morgonen. Så har han 50 ton meloner i sin pool.
Det står fyra personer från Mellanöstern och bara häver ut meloner.
Ja, det var ingen dum idé, Robert. Får kasta ut en annons, en liten annons. Att den här melondumparen kontaktar dig, Robert.
Ja, absolut. Kan jag sträcka ut en hand genom Nordisk Radio Småland. Kontakta mig.
Kan det inte vara så att det är samma upplägg som i gamla gangsterstäder eller maffiastäder där de har hand om sopsorteringen och sådär. Och att det är massvis som åker och hämtar meloner och sånt på olika livs runt hela Jönköping. Och så åker de bara och dumpar dem lite här och var. Typ som i Neapel.
Så liksom, nu vet ni vad som Neapel kan hända. Vi ska ha 1 miljon. Annars kommer vi dumpa lika mycket nästa vecka.
Ja. Jag tänkte lite typ på serien Sopranos där när de bara dumpar utanför någons livsbutik där, så dumpar de ut alla sopor bara. Nej, vad tror ni? Vad kan det vara för anledning? Varför det kommer flera ton meloner och dumpa?
Det är ju mängden som man reagerar på liksom. Jag menar, hade det varit typ en släpkärra så hade det varit kanske någon jävla närlivs eller något. Men jag menar, den här mängden, det är ju det man ställer sig frågan till då. Alltså det måste ju vara någon typ av importör. Och det måste ju vara väldigt enkelt att leta reda på vem den här importören är. För det kan ju inte finnas så många importörer av vattenmeloner. Inte i den regionen i alla fall.
Nej, om man inte har kört långvägen. Och dumpa dem.
Ja, i och för sig. Men sen känns det lite som när de var inne på det här återvinningsföretaget. Där dumpar, det känns ju som så här insiderbrott liksom.
Mm.
De har typ fått nycklarna av någon anställda mot betalning eller något. Alltså nej, men alltså hur kommer de annars in då genom grindarna utan att förstöra grindar och allt? Ja.
Men med tanke på hur pass dålig koll folk har nu för tiden. Jag menar, de kunde ju sno en hel likplats. Kommer ni inte ihåg det? Och det var ingen som visste någonting. Ingen hade ju sett något. Så att de kan dumpa flera ton vattenmeloner. Eller meloner. Det ja, drar jag ju inte som en alltför stor osannolikhet. Utan att någon märker någonting.
Jag räknade på. Om vi säger att alla meloner väger runt 4 kilo styck. Och det är ju flera miljoner. Så vi säger att det är 3 miljoner. Ungefär.
Mm.
Ja. Alltså det är ju 750 000 meloner som de har dumpat då.
Mm. Det är en del.
Men jag menar det, vilka stora summor pengar det måste vara som de bara dumpat liksom.
Men vad fan. Ja. Som sagt, det måste ju vara en importör. Vad fan, vi snackar ju så här många miljoner kan i alla fall inte finnas i Jönköping eller i Småland, 750
000. Nej, det måste ju vara.
Eller så väger miljoner mer än vad vi tror.
Ja, du får köpa den vattenmelon så får du väga.
Alltså, hade det varit något livsmedels butiksimportör liksom, så hade det varit blandat. Ja, det hade fan varit en gurka där och det kanske varit någon jävla tomat också liksom.
Jo, men sen
det är bara vattenmeloner. Sjukt är inte det. Det måste vara ett UFO som är ute här.
Jo, men sen är det ju, jag menar, alla de här större motvaror affärerna, de har ju ändå sina rutiner när det kommer till avkast. Jag menar, de borde ju inte ha några större problem med att hantera sådana mängder så att de skulle behöva gå fuldumpade lite överallt.
Det är rätt konstigt, men för jag vet, jag kände en som jobbade på en sån här ICA-butik.
Mm.
Och då hade de ju en container, en låst container då. Där de dumpade typ så här, alltså bananer och frukt och grönt och allting som blev liksom gammalt så då. Frukt och grönt. Men allting var tvunget att bokföras. Allting slängde. Så det gick liksom inte så här smugglade än lite grönsaker att ta med sig hem. Och det gick inte att skänka till välgörenhet liksom.
Mm.
Utan allting med utgånget datum då. Det skulle bara i den här containern och bokföras. Så det skulle finnas på pränt att har vi köpt in så här många tomater men bara sålt så här många då. Så de som blev över ska vara bokförda och ligga i containern. Liksom.
Ja.
Rätt uppstyrt om man säger bland sådana stora handlare. Typ
ja, men det kan ju inte vara. Det kan ju inte heller vara en livsmedelsbutik i så fall. Alltså inte ens en medelstor. Alltså det är ändå 750 000 miljoner.
Du tror alltså att det är en konspiration bland alla sådana här babbeluringbutiker i hela Sverige. Alla har gått tillsammans
ja,
liksom.
Ja.
Nu jävlar, nu dumpar vi vattenmeloner. Vi gör det
nej,
på samma
men jag är nog mer inne på det som du sa. Att det liksom måste ju vara någon importör. Eller alltså, vad får man tag i så här många miljoner? Alltså, det är ju det som är helt sinnessjukt.
Men alltså, låt säga så här då. Liksom, det kommer ett fartyg. Fullastat med vattenmeloner. Liksom så här. Till svensk hamn då. Men man märker då att de här vattenmelonerna är fan kassier. Du går inte att äta dem. Ingen vill ha dem. Alltså, vad gör vi med de här? Vi kan ju inte ta med oss dem. Och vi måste ju lasta på container här som vi ska ha med oss i retur. Vad fan gör vi? Tänkte då. Jo. Vi fan, vi bara åker ut och dumpar det här. Sen drar vi. Utlänningsproblem. Det är det jag visste.
Ja. Nej, vi får se vad som händer i framtiden. Om det dyker upp fler meloner eller om de tar melondumparen på bar gärning.
Ja, jag ska följa det här riktigt ordentligt.
Det får du göra. Har du något mer att tillägga på nyheten?
Nej, det var bra så.
Mm, har Robert något att tillägga?
Nej, jag har talat vitt och brett. Jag är nöjd.
Mm, har Jonas något att tillägga?
Nej, det har jag faktiskt inte.
Mm. I så fall så rör vi oss vidare till nästa nyhet. Och vi ska prata om narkotikabrott. Och det är ju du Robert som har den här nyheten. Så du kan ju delge oss andra.
Ja visst. Detta är ju någonting som inträffade för faktiskt rätt så länge. Sen visade det sig. Däremot så har det tillkommit lite ny information då. Som vi ska delge då. Men det var då några killar med gröna fingrar som odlat lite cannabis i en källare i Skruv i Lessebo kommun. Och det var då i september 2018 som en tysk turist som kände den tidiga ägaren till det här huset skulle hämta en kvarlämnad cykel. Och när han killar ner där i källaren och ska hämta sin cykel då, frågar man inte varför det var olåst. Så hittar han då 488 cannabisplantor samt 14,3 kilo torkad cannabis.
Mm.
Polisen kommer till platsen då och det visar sig att det är jävligt svårt att hitta vem som står som ägare på det här huset. Däremot så hittar man vad heter det, ett falskt körkort som är utfärdat på en amerikansk diplomat. Som har tagit kontakt med FBI då i USA. Och med hjälp av en mailadress och något telefonnummer så lyckas man komma en 30-årig man på spåren. Och DNA-teknisk bevisning knyter då den här 30-åriga mannen till huset och cannabisodlingen. Och han döms till 3,5 års fängelse för grovt narkotikabrott. Nu har man då så många år senare hittat ytterligare en 30-årig man som man misstänker då haft rollen som så kallad trädgårdsmästare. Så då var han med de verkligt gröna fingrarna där. Han som höll den här odlingen. Och det är ju genom DNA då som man har lyckats spåra och gripa honom. Den här nu dömde mannen, han erkänner alltså helt frivilligt att han har jobbat med den här cannabisodlingen. Men han anser inte att han ska straffas eftersom han från början inte har förstått att det kunde vara olagligt att odla cannabis.
Okej.
Och då funderade jag lite, tänkte jag måste vara en utlänning. Ja, mycket riktigt. Och Växjö tingsrätt skriver att den här odlingen så rörde sig om i närmast industriell framställning av narkotika. Och den här mannen döms då för grovt narkotikabrott till fängelse i 2 år och sedan utvisning ur landet.
Mm.
Så det var väl ingen högårdsarrakt kanske, men jag vet inte om ni har sett bilden.
Nej.
Polisens presstalesperson Robert Löffel där. Han står bland alla de här beslagtagna cannabisplanterna och ser nästan hypnotiserad ut när han sitter där. Ser alltså, jävla roligt ut.
Har han varit i beslagen?
Ja, han står där, vet du. Han är nog sugen. Sen berättar ju inte historien ifall alla plantorna gick åt sen på polisens julbord eller vad som hände med dem.
Nej.
Det framgår inte nyheten. Men det är rätt otroligt. Så här, jag menar typ i en villa liksom i Skruv då. Mm. Lissebo kommun. Och industriell tillverkning av cannabis. På det här viset. Och ingen märker något så här liksom.
Mm.
En tysk turist lyckas avslöja dem för att dörrarna inte är låsta. Liksom man ska nu hämta en cykel. Det är en väldigt komisk grej. Jag tänker så här att. Alltså om man typ leker med tanken att jag hade odlat så här mycket cannabis. Så hade jag nog fan sett till att ha lås på dörrarna och dygnet runt övervakning med Kalashnikovs, tror jag. Mm.
Det kan väl vara så att de blir väldigt bekväma med tiden kanske. För det kan väl knappast vara något nypåfund, utan troligtvis så, det känns ju i alla fall som att de har kommit undan med ett ganska bra tåg.
Ja, jag tror inte man startar i den här skalan på en gång liksom, utan det är någonting som har vuxit fram så att säga.
Mm. Och som så mycket annat så fortlöper allting problemfritt, så blir ju folk bekväma. Då kanske man skiter i att låsa den där dörren.
Ja.
Det är inte så jävla konstigt heller att det var en utlänning också som ska bli utvisad.
Det vet inte vad det är för nationalitet på han som blev utvisad där.
Nej, alltså väldigt dålig information. Men det är väl så fall om man hade gjort en djupdykning och begärt ut massa domar och sånt. Men jag hittade nyheten idag. Så att,
Det står ju att de hittade ett falskt körkort som tillhör en amerikansk diplomat.
Ja, och precis, det var ju därför de fick ta hjälp av FBI där då. Och leta upp det. Ja, alltså det kan ju vara en amerikanare kanske. Alltså det ska man inte säga annat.
Och då är det ett falskt körkort var det. Så det är ju kanske hans bild med en falsk namn.
Spekulationer.
Ja.
Ja, så är det.
Har vi någonting mer att tillägga? Har du mer på nyheten, Robert?
Nej, det har jag väl inte direkt.
Mm.
Men det är komiskt. Alltid tyska som ska vara framme. Både på våra aktioner och när det gäller knarkbeslag och sånt.
Ja,
att ta större och större plats i vårt land.
Ja, det är väldigt märkligt. Men det är ju väldigt intressant hur... För det känns som att när det kommer till den inhemska produktionen av diverse knark och annat. Det känns ju som att det blir mer och mer vanligt. Det är i kontrast till hur det såg ut för ett par år sedan liksom. Men det kanske bara är jag som upplever
vad
det.
Som...
Ja, jag kommer ihåg när jag var ung så här. Det var ju faktiskt ett litet tag sedan. Då odlade de ju cannabis typ ner i tvättstugan på så här flyktingförläggningen.
Mm.
Alltså det... Så visst har det säkert pågått så. Men det har ju med invandring att göra. Hur du än vänder och vrider på att.
Mm.
Man odlade ju inte cannabis i Sverige på 60-talet.
Nej.
Det var ju för att göra hampa garn i så fall. Och rep liksom. Det gick inte att röka de repen.
Nej. Nej, det gör ju inte. Men var det inte någonstans, var det inte på Öland polisen hade gjort något beslag? Var inte det hampa?
Jo, men det har ju blivit så här värsta poppisgrejen så här, att alla ska börja odla hampa så här, och man kan göra så här liksom, du kan göra mjölk av det, typ som du gör så här, du vet det, Oatly, vetemjölken liksom.
Mm.
Och vad heter det, du kan göra typ så här kakor på det liksom, och du kan göra kläder av det, och det är världen så här jävla grej, så alla ska ju odla hampa nu, alla såna jävla hippies ju.
Ja.
Mm. Men det är ju liksom alltså ingen rök knarkhampa, utan det är ju en annan typ då.
Mm.
Det saknar ju det här ämnet som gör att man blir hög av det eller så.
Ja, just det. För jag vill ju minnas att det var någonting för några år sedan på Öland, att polisen hade kommit hit och gjort något beslag på en väldans massa cannabisplanter som var avsett för eller, hampa då.
Ja, men det var ju inte knark liksom, utan det, nej, var såna jävla hippies som skulle göra massa, ja, kakor och kläder och grejer på, så du vet.
Ja. Jag vet inte hur det gick med det där sen.
Nej, inte jag heller. Jag har inte hört någon uppföljning på det.
För det var väl, polisen var väl jätteglada, för de hade väl gjort ett jättebeslag då, tyckte de. Men det är väl som när de beslagta folks vapensamlingar med plomberade gamla musköter och grejer. Har de väl också gjort?
Ja, de var ju hemma hos en av Sveriges största samlare av svartklutsvapen.
Ja.
Och sen vad han hade gjort för att få husrannsakan, det förtäljer ju inte historien. Däremot så hade polisen bara rusat in till han gjort en husrannsakan. Och han hade ju vapen liksom hängande sig på väggar och sånt överallt. Vilket är helt okej, för det är licensfri antika, vad heter slaglåsvapen vi snackar om, och så här minningsladdare då. Så att, men i alla fall, de tog ju allting liksom.
Ja.
Packade in i bilen och bara körde iväg till stationen, vet du. Det är liksom, jag menar, det är ju samlargrejer. Och de hanterades väl inte direkt varsamt.
Mm.
Så han var väl lite så här småmulen då.
Ja, det kan man ju förstå.
Men det, alltså det handlar ju om inkompetens från polisens sida. Alltså, så här, jag menar, först och främst så måste ju äganderätten och folks frihet gälla.
Mm.
Och är inte polisen säker på sin sak så ska de bara hålla käften. De ska inte kunna åka hem och beslagta folks, oavsett vad det gäller, om det gäller hampaplanter eller om det gäller vapen och sånt liksom. De måste ju vara säkra på sin sak innan de gör någonting. De kan inte bara gå in och ta saker och sen helt plötsligt efterhand komma på att nej, nu gjorde vi fel, förlåt.
Nej, men nu är det den polismyndigheten du pratar om.
Oh.
Den gör lite som de vill.
Jo, de gör ju det, tyvärr. Men jag bara talar i så här liksom, hur det bör gå till. Liksom.
Jo, det förstår jag.
Science fiction.
Science fiction, ja. Definitivt. Med det sagt så tror jag att vi tar ytterligare en liten låtpaus innan vi rör oss in på småländsk historia. Och då så ska ni få lyssna på Tors Vrede med låten Vår vilja. Varsågoda.
Sajat i strider.
Du lyssnar på NR Småland, en del av Nordisk Radio.
Välkomna tillbaka till NR Småland efter låtpausen. Och vi är nu inne i segmentet Småländsk historia. Och vi kommer att stanna kvar på Öland. För det är nämligen så att man har hittat Ölands största fornborg. Och det här är ju något av en arkeologisk sensation. Och den här borgen man har hittat då, det är Sörbyborg. Och den här borgen har varit lite av en myt. Den har funnits omtalad eller omnämnd i en skrift då från tidigt 1700-tal. Men har fallit i glömska. Man har varit osäker på var den har funnits eller ens om den har funnits. Och den här skriften då som Sörbyborg omnämns i, det är då om Öland av Nicolaus Wallinus, eller som den också heter då De Olandia, och den är då från 1703. Och jag försökte faktiskt se om jag kunde få tag i den här boken för att se om vad han skriver då om Sörbyborg. Tyvärr har jag inte haft möjlighet att få tag på den i tid, men däremot så hittade jag en avhandling där De Olandia då nämns. Och det är då, det är på engelska här: Rethinking the Iron Age Ring Forts of Öland av Jakob Holmring. Och då är det att i boken då, De Olandia, så påstås det att ett uråldrigt fort var beläget vid Sörby. Och det ska då ha varit beläget i Gärdslösa. Och det är tyvärr egentligen det enda som nämns i den här avhandlingen. Men han går vidare då och skriver att man aldrig har hittat det här fortet. Dock att det kan vara helt möjligt att det en gång i tiden har varit ett fort i det här området. Men att de här områdena då, på grund av vegetationen, har gjort att det inte har kunnat bevaras då. Eller att man helt enkelt inte har hittat det då. Om det nu överhuvudtaget har existerat. Men det visade ju sig nu att Sörbyborg har ju funnits. Och man har ju hittat det. Och den personen som har hittat det här, det är då Jan Henrik Fallgren. Och han tror då att den troligaste anledningen till varför man inte har hittat borgen tidigare är för att man har letat på helt fel plats. Man har begränsat sitt letande till omkring byn Sörby. Men själva borgen då ligger ungefär en dryg mil därifrån. Så ja, det är hans förklaring i alla fall. Att man har letat på helt fel plats. Och den här fornborgen då, den ligger ju då strax om Bredsätra. På ett område då som kallas för Kvinnön. Och han går vidare då och berättar, och jag citerar: Det som är speciellt och spännande är att man kan se att här har det funnits en fornborg på en förmodligen helig ö i en helig sjö där man offrat till gudarna i nästan 2000 år, säger Jan Henrik Fallgren. Och nu framgår det inte hur pass stort Sörbyborg faktiskt är. Men däremot så finns det ju då bilder på borgen. Och den är inte liten, kan jag säga. På de här bilderna då så kan man ju se konturerna utav borgen.
Nej, jag vet inte, men framgick det att var det inte här? De hade typ han, den här killen som hittat, han hyrde in några snubbar som gick runt med såna här, vad heter det, typ markradar, eller vad ska man kalla det? Ja, såna här precis. Ultraljud.
Mm, det stämmer.
Tog du kanske upp, eller?
Nej, det har jag inte nämnt. Man har ju då plockat in, eller man har undersökt området med markradar. Och det har man då kunnat konstatera att det ligger ett stort antal husgrunder då, radiellt längs med den här muren. Precis som på andra fornborgar då som man har hittat, eller känner till då, på Öland.
Jag tycker, alltså när man har sett så här bilder från luften på det här.
Mm.
Alltså så här drönarbilder då. Så tycker jag bara, men vad fan, alltså det tror fan det har varit en borg här. Det ser ju vända människor liksom.
Ja.
Fan är problemet. Men då är det ju just det liksom att du måste ju kunna påvisa att det har varit hus och sådär. Jo. Liksom.
Jo, det är ju...
Det är han lyckas göra nu på eget initiativ här då ju.
Nu så har ju Henrik Fallgren här då, eller Jan Henrik Fallgren. Han har ju mottagit en massa gratulationer från kollegor runt om i Sverige och i Skandinavien och runt om i världen för det här fyndet då. Och jag får väl bara instämma. Det är ju helt fantastiskt egentligen. Och man börjar ju också undra vad mer som ligger dolt. Inte bara på Öland, men i Småland eller i resten av Norden också för den delen. För det är mycket vi inte känner till. Och tydligen så ja, är det ju lätt att missa också.
Men han måste ju ha gått igenom en himla massa skrifter och historia för att ens börja undersöka platsen. Alltså... Han måste ju ändå veta att innan att här döljer sig nog något.
Jo, men man ser ju, om du tittar på bilderna i artiklarna uppe vid den översta filmen, så du ser ju flygbilden att det är ju någonting där.
Ja.
Men det är ju liksom, han är ju den första då som har tänkt på det här och använda markradar och kolla. Och kunna bevisa då liksom att här har det legat husgrund och så. Då liksom helt plötsligt så blir det en helt annan sak.
Jo, så. Precis. Det blir ju en starkt bevisföring då. Och är det så att man hittar gamla husgrunder så ja, då är det ju egentligen inga tvivel om saken. Och sen så har man väl använt den här skriften också, eller avhandlingen av Nicolaus Wallinus. För att ytterligare minimera området. Även om man tidigare kanske har exempelvis kollat på fel platser så har du ju ändå ett litet hum om... var någonstans den här borgen bör befinna sig om den då har existerat, vilket den nu gör då. Men det är också väldigt intressant att Nicolaus Wallinus nämner den här borgen då i sin bok om Öland, eller avhandling från 1703, men att den då har ja, mer eller mindre varit bortglömd eller betraktat som en myt efter dess. Det hade varit intressant att veta vad han hade för indikationer på att det var just Sörbyborg då.
Men alltså det var väl den här lilla mun-till-mun-metoden eller på så här. Alltså att folk, det alltså ärvde sin egen generation att här ligger den borgen, här ligger den borgen. Det var ju lite färskare information på 1700-talet än vad det är idag. Liksom.
Mm. Sen kan det ju
tur att han präntade ner det då.
Ja. Sen kan det ju också vara lite så när det kommer till mycket avhandlingar och annat idag. När det kommer till just historia så kan man ju inte säga annat än att i många avseenden så är den oerhört byråkratisk. Någonting som kanske egentligen inte fanns på, eller som det inte var på samma sätt år 1703 då. Utan idag ifall någon lägger fram en teori så måste den ju mer eller mindre bearbetas i 40 år. Och det här är också någonting som man märker på historieskrivning och historieböcker. Det tar otroligt lång tid innan någonting uppdateras. Om det inte mörkas då överhuvudtaget. För det förekommer ju också. En del fynd som dyker upp, de är ju allt för obekväma att ta i. Det är ju lite som den här Ute-Afrika-teorin exempelvis. Den är ju bekväm, för då kan ju folk liksom säga det att ja, alla människor har sitt ursprung i Afrika, vi är alla lika. Men så är ju inte riktigt fallet.
Sen en annan intressant sak. Det är ju, om ni tittar bilderna på den här karen då, som har hittat bojen. Så har de ju liksom maskat texten på hans t-shirt.
Mm.
Det tyckte jag var jävligt intressant. När jag läste den här nyheten så tyckte jag, fan, det kan stå nordisk revolution utan pardon eller något. Men så, det var ju inte så, tror jag.
Nej, okej. Okay.
Man blir ju lite upphetsad där tag. Så här, jag tyckte, fan, jävla bra kille.
Ja. Ja. Men det är ju väldigt spännande i alla fall. Och det visar ju också, jag menar, med tanke på hur pass stor Sörbyborg är, så har det ju liksom gått åt väldigt mycket manskraft och resurser för att konstruera en sån här borg. Och det stärker ju ytterligare det här liksom, att folket här uppe i Norden har ju varit väldigt resurskraftiga. Det har ju liksom inte varit den här idén om att ja, folk här uppe är obildade grottmänniskor. En bild som annars väldigt frekvent och ofta målas upp av våra fiender.
Men sen på tal om boja, så alltså Öland verkar vara väldigt tätt med boja kontra resten av Sverige.
Ja, jag kollade lite på just när det kommer till fornborgar, och det är ju som du säger, det finns ju väldigt mycket fornborgar på Öland. Sen så är det ju några andra områden i Sverige där man kan se en liknande täthet när det kommer till fornborgar. Det har väl främst varit platser som har varit ja, väldigt viktiga och strategiska. Exempelvis diverse olika handelscentrum och annat.
Ja, för jag menar liksom, alltså, så här, slottsruiner kan du hitta den fan överallt liksom.
Ja.
Men just en borg. Alltså det. Jag menar, detta är ju det liksom andra borgen vi avhandlar på Öland nu. Känns som det är liksom. Öland är inte så stort.
Jo. Sen många av de här andra, ja, vi säger slott då. Eller kanske inte slott, men man kan ju hitta diverse olika herresäten och herrgårdar och annat här uppe i Norden. Och man kan ju dra en väldigt distinkt linje egentligen mellan en sån konstruktion och en ringborg då. För det är ju faktiskt ett försvarsverk till skillnad från många andra byggnader och ruiner man kan hitta. Som kanske då, ja, som kanske är då mer sentida, men har varit mer ett tillhåll.
Jag tyckte den var jävla cool, den där. Den där borgen som inte fick beträdas.
Ja, just det. Nej, det är ju väldigt otroligt att den har legat orörd så pass länge. Och för er som inte lyssnade på senaste avsnittet och Vänner i Småland, för lite kontext, så kan ni gå tillbaka och lyssna på det. Det blir ju då avsnitt 55, va? Om jag inte är helt fel ute. Det stämmer, avsnitt 55, om ni vill ha lite kontext. Det kommer ju bli väldigt spännande att se vad mer som dyker upp i framtiden. Det här lär ju inte vara den sista fornborgen som lär hittas någonstans. Och det kan ju vara så att det finns ytterligare fornborgar på Öland som man inte känner till.
Intressant, hoppas att det dyker upp fler.
Mm. En lite kortare nyhet denna gången på NR Småland. Men vi kommer nog ha anledning att återkomma till Sörbyborg i framtiden i takt med att man bedriver ännu mer arkeologi på platsen. Och i takt med att man gör ännu mer spektakulära fynd. Med det sagt så knyter vi ihop säcken för den här gången. Och har ni tips på nyheter eller ämnen som berör småländsk historia, så kan ni mejla dem till oss på nrsmoland@nordiskradio.se. Ni kan även följa oss på Twitter. Där heter vi nrsmoland. Och då tackar jag dig, Robert, för din medverkan ikväll.
Ja, men tack själv. Trevligt som vanligt.
Ja, och tack till dig, Linus, för din medverkan.
Tack, tack.
Och tack till dig, Jonas, för din medverkan.
Tack.
Och ett stort tack till er som lyssnar. På återseende.